Medicin och hälsa.
Där det då var dags för den tredje avslutande delen från ögats dag, där ögonläkare Liv Lind från Östersunds sjukhus fortsätter att prata om ögat och nu specifikt om ögats sjukdomar. Varsågod, Liv.
Ja, sen sista delen här var lite grann om lite mer om lite ögonbesvär och ögonsjukdomar. Det är inte så omfattande, men lite grann. Och då tänkte jag, det är det vi jobbar med hos oss då. Här på Östersunds sjukhus. Det är ju ett öga där i det här konstverket där på väggen. Så vi är ju, eller det är inte bara ett öga, det är fyra ögon faktiskt. Så vi är lite representerade då där. Lite grann om ögonskador. Ögonskador är den vanligaste orsaken till blindhet hos personer under 25 år. Och det kan ju ofta vara så att en skada mot ögat som också omfattar då resten av ansiktet. Man har kraschat in i någonting eller fått något emot ansiktet. Och ögonen ligger ju väl skyddade, så många ansiktsskador omfattar ju inte ögonen, även om man har fått stora skärsår och skelettet är brutet i ansiktet och så kan det ändå vara väldigt ofta att ögonen är helt oskadda, för de ligger så inbäddade och skyddade i ögonhålorna. Och vår blinkreflex också, som är stark och snabb. Men ibland har man ju fått skada på själva ögat eller ögonen. Och ibland kan det ju till och med vara en sån skada som inte direkt syns på utanpå, utan kanske som du berättade att synnerverna har slitits av. Och det kan ju vara lite lurigare som ögonläkare att se då initialt att det finns en synnedsättning och vad beror den på. Kanske ögat ser inte så skadat ut utanpå. Fler ögon kan räddas än tidigare, men ögonen är också känsliga organ, så att allting går inte att rädda. Men sen har vi ju många av de här enklare ögonskadorna, alltså svetsblänk, de här kraftigt solljus när man är ute på fjället, sår på hornhinnan, man får en liten barnagel mot ögat, gruskorn i ögat när man är ute och går och det blåser. Man kan ju få kemiska medel, kemikalier i ögat, som här som jobbar med starka kemikalier, eller man städar och har några starka medel hemma. Slag mot ögat ute på krogen och får sin smäll, eller bandybollar som kommer farandes med hög kraft. Skärande skador, kanske en sån här dartpil eller ja, alla möjliga hemska saker kan hända. Man viftar med pinnar och ja. Och vad är det här då? Ett öga med en stor röd fläck på ögonvitan ner till. Är det här jättefarligt? Nej? Vad är det för någonting? Är det någon som har haft det, vet? Ja, precis. Det är en liten blödning under konjunktiva, under den här tunna hinnan på ögat. Och det går över efter ett tag. Men det kan vara lite skavigt och irriterat i början. Man kanske använder någon lite smörjande droppe och så, men sen går det tillbaka. Men det kan ju också vara så att man har fått sin smäll mot ögat. Då kan det också ett kärl gå av. Och då kan det ju finnas andra skador också. Men det kan också ske helt spontant att ett kärl brister, som det kan göra i huden av sig självt. Så det är ingen fara. Några ögonsjukdomar tänkte jag bara slänga fram. Det kanske blir någon frågor eller någonting. Makuladegeneration, alltså gula fläcken sjukdom. Det är ju en stor patientgrupp hos oss. Och de får ju injektionsbehandling framför allt. Sådana här medel som hämmar kärlnybildning i gula fläcken. För att hålla det här i schack då.
Men är det inte bara den våta som får det?
Ja, precis. Bra förtydligande. Det är den våta formen som får det. Utan det finns ju också den torra formen. Och då är det åldersförändringar i gula fläcken. Men det är inte den här kärlnybildningen och svullnaden och vätskan som hamnar. Som behöver injektionsbehandling. Utan, och då är det ju tyvärr så att då finns det ju ingen behandling som vi kan ge. Men det man kan säga då i alla fall, ofta så är det inte heller en sjukdom som brukar försämras snabbt, utan det brukar kunna hålla sig ganska stillsamt under många år. Så att, men det finns ju de som får mycket besvär av den varianten också och som kanske har kontakt med syncentralen. Och injektionsbehandlingen, den är ju långdragen också ofta i de flesta fall. Så man kommer månadsvis i början och sen mer sällan. Det kan vara många månader emellan till slut, men att det kan, håller ju ofta på i flera år. Diabetesrelaterad ögonsjukdom, det kan ju också ge påverkan på gula fläcken och andra bekymmer. Och alla med diabetes går ju på regelbundna fotokontroller hos oss. Och vi tittar hur det ser ut i ögonen. Och där ger vi ju laserbehandling också för att liksom dämpa näthinnan. Lugna ner näthinnan. Och minska de här diabetesrelaterade förändringarna. Som man får. Om det behövs. Sen har vi glaukom, grönstarr. Droppar har ju varit liksom första linjens behandling. Sen har det blivit mer laser senare år och mer kirurgi också i trycksänkande syfte. Katarakt, gråstarr, också en riktig klassiker. Åtgärdas ju, måste säga, snabbt och lätt med en operation, men... En operation är alltid en operation. Man ska inte operera gråstarr om man inte har några bekymmer. Man behöver ju inte operera sig bara för man har lite gråstarr, utan det ska ju vara gråstarr till den nivå att det påverkar livskvaliteten. För man vet ju aldrig med en operation. Det är ändå ett ingrepp i ögat. Så att man ska tänka efter före ändå. Man ska ha besvär för att genomgå en operation. Efterstarr är ju nästa kapitel då, när man väl har opererat sin gråstarr, att det börjar på att disa till sig på den här plastlinsen som man har satt in i ögat. Och då kommer det en ny remiss till oss då för en laserbehandling för att lasra bort de här överväxten som kommer då på plastlinsen. Men det brukar ju vara lätt fixat. Ja, sen har vi ju infektioner som kan drabba ögat. Bältros. Det är ju, man har haft vattkoppor när man var yngre och sen då kan det blossa upp som bältros när man blir äldre. Och har man otur så hamnar den här bältrosen mitt över ögat och kan också drabba själva ögat. Inte alltid, men kan göra. Och då behöver man behandla det. Herpes, ni vet, man kan ha munsår, de här små blåsorna man kan få vid munnen eller någon annanstans på kroppen som kan blossa upp av och till, kanske när man har en infektion eller stressad eller hormonellt eller så. Kan också drabba ögat och komma i skov då livslångt. Torra ögon och blefarit är ju också en stor artikel förstås. Och när vi blir äldre så blir våra slemhinnor lite torrare, även ögonens. Och första steget är ju att droppa smörjande ögondroppar som man köper receptfritt. Och också ta hand om ögonlockskanterna, för dem, om de inte mår bra, om man har sån här blefarit, ögonlockskantsinflammation, så stör det också sammansättningen av fetter och så i tårfilmen. Så då bidrar det till sån här skav och obehagskänsla, skräpkänsla, torrhet. Så då brukar vi alltid ge rådet om ögonlockshygien, och det är ju att man tar antingen sån här bomullskompresser, rondeller eller någon mjuk handduk och varmvatten och eventuellt någon mild rengöring, typ babyshampoo, och masserar ögonlockskanterna dagligen för att liksom hjälpa till att hålla ögonlockskanterna fina och bidra till komfort på ögat. Men ibland kan man ju ha så svår torrhetsproblematik eller så svår sån här blefaritproblematik att man behöver kontakt med oss för någonting mer då. Och då kan det ju vara så att man får ett besök hos oss då. Ja, sen sköldkörtelrelaterad ögonsjukdom slängde jag in, men man kan ju få överfunktion i sköldkörteln och då, det kan också drabba ögonen faktiskt och ge svullnad av ögonmuskler och påverka tårfunktion och skapa problem. Det är en annan patientgrupp vi har. Sen har vi ju ärftliga, förstås, det har jag inte skrivit upp här, men ärftliga retinala sjukdomar och andra sjukdomar som drabbar i tidig ålder. Har du någon fundering på någonting av de här sakerna?
Och katarakt, om man byter lins och sen blir man behandlad för efterstarr, kan man bli behandlad för efterstarr flera gånger efter det? Eller är det en gång och sen ska det vara bra?
Ja, det är en gång och sen ska det vara bra.
Då är det väl det då?
Ja, sen kan man ju få sämre syn och kanske inte vara efterstarr ändå. Om man kommer att bli behandlad för efterstarr och sen var det ändå inget bra, då kanske det var något annat då. Så kan det också vara. Fler frågor? Jag springer med micken.
Jag tänkte fråga, det är ärftligt glaukom. Jag hade börjat när jag var 45 år och nu är min dotter nästan 45. Och hon får inte ringa direkt till ögon, utan optiken säger du kan vara lugn, det är bra. Men jag är inte nöjd med det. Jag tycker man ska gå till en ögonläkare. Är det rätt eller fel? Jag är orolig. En är 42 också, så att de ska undersöka sig hos en läkare, säger jag.
Ja, precis. Min mamma har också glaukom, så... Men man brukar väl säga att man ska påbörja screening av trycket någon gång vid kanske 50 års ålder.
För sent.
För sent, säger
ja,
du.
Ja, då hade jag varit blind på det.
Då hade du varit blind, ja. Så att det finns ju...
Optiken sa ett år till. Men då sa mitt...
Jag var till optiken och då sa hon, kom tillbaka om ett år. Min bror har blivit helt blind. Och han sa, låt dig inte nöjas med det, utan du kan gå till ögonläkaren. Och då skulle jag få droppar efter ett halvår. Jag, vad hade hänt om jag hade väntat ett halvår till? Det kan vi inte så noga svara på. Tack för det.
Ja, nej, men och det finns ju det som gäller de flesta och så finns det undantag också. Och är det så att man har haft ett väldigt tidigt debuterande glaukom och kanske att trycken inte var höga. Hade du höga ögontryck när du fick sjukdomen?
Ja, det hade jag.
Det hade du. För optiken mäter ju ögontrycket.
Ja, men inte så mycket mer.
Nej, så de kan i alla fall detektera höga ögontryck.
Ja, men...
Det finns ju den här luriga formen av glaukom, grönstarr, som inte ens har höga ögontryck, utan trycket är för högt för ens egna ögon, men trycket faller inte ut i den allmänna gränsen, och det är ju ännu lurigare, för då även om man är duktig att gå till optiker kanske årligen och kolla trycket, och nu gör de ju massa mer undersökningar, de gör ju mer och mer nu hos optikerna, de har ju alla möjliga instrument och apparater, så då hittar de ju inte det då om man inte ens är en patient med grönstarr som har höga ögontryck. Det är ju en riktig luring det. Men annars kan de ju i alla fall hitta höga ögontryck, och det är ju den viktigaste riskfaktorn för grönstarr. Men om man har en jättestark ärftlighet, kanske tidigt debuterande glaukom och så vidare, en stark oro, så, så kan man ju ta kontakt med oss och ställa frågan om man skulle hanteras på något särskilt sätt eller så. Så får man ju ta ställning till den situation som är. Mm. Och ja.
Kan du säga någonting om näthinneavlossning?
Ja. Den hade jag kunnat ta med. Jag glömde bort både glaskroppsavlossning och näthinneavlossning. Ja, nej, men näthinneavlossning, den hänger ju ofta ihop med glaskroppsavlossning. Och glaskroppsavlossning är ju, jag bara nämnde det lite snabbt i början, den här gelén som fyller ut ögat. Ögat är som en boll, men det är inte fyllt med luft som en fotboll, utan det är fyllt av vätska eller gelé som kallas för glaskroppen. Och den, på något vis så sjunker den ihop lite grann när vi blir äldre, kanske 50, 60, 70 någonstans. Och då släpper den från innerväggarna på det här ögonbollen, kan man säga då. Och sladdrar runt lite mer fritt där. Det är det som är glaskroppsavlossning. Och ofta går ju det, många av oss, det händer ju i princip hos alla människor, men många märker ju inte ens av att det händer och söker ju inte för det. Många söker ju för det, för man märker att det blir små flugor och spindelben och grummel som börjar helt plötsligt fara runt för ögat som man inte har sett förut. Och man kan också märka att det blir som fotoblixtar, ofta på utsidan av synfältet på det ögat. Så att det liksom blixtrar till sådär. Och då kommer man till oss och då tittar vi att ja, det verkar vara en glaskroppsavlossning. Och då tittar vi att näthinnan ligger på plats då. För det är det som är risken med det här. Annars är det en del av ett normalt åldrande, får man säga. Men ibland kan det vara så att den här gelén har liksom fäst sig mot näthinnan. Den sitter liksom hårt i näthinnan, som är ju som en tapet på insidan av ögat. Och då när den ska släppas så drar den med sig en bit av näthinnan, så den river hål i näthinnan. Och då, det är det vi ska titta på då när man kommer med det här, att det inte finns något sånt hål. Finns det ett hål, då sätter vi en laserbarriär runt hålet. Så vi liksom har en laser som gör liksom R, eller små, nästan små sår på näthinnan, så att det blir som R. Så att man liksom svetsar fast näthinnan runt det där hålet. Så hålet är kvar, men det kan inte hända något mer med det. Men kommer man inte, söker man inte, eller upp, man upptäcker inte hålet och sådär, då blir det att vätska kommer in genom hålet under näthinnan. Och då blir effekten då sen att hela näthinnan börjar att lossa. Och det blir en näthinneavlossning. Och det blir som man tänker en tapet, om du har ett hål i en tapet och så börjar det på att hänga lite så här. Och sen rasar den ju mer och mer liksom ner. Och en näthinneavlossning märker man ju då som en del av synfältet där man inte ser någonting. Så att det finns ingen syn i en del av synfältet. Och en näthinneavlossning börjar aldrig mitt i synfältet, utan den börjar alltid någonstans i utkanten av synfältet. Och så ökar den på sig successivt. Och till slut blir det helt svart. Och då betyder det att man har en total näthinneavlossning. Och oavsett om man har en liten näthinneavlossning eller om hela näthinnan har lossat, så behöver man åka till Umeå och operera ögat då, så man får näthinnan på plats igen. Men det är bättre att göra när bara en del av näthinnan har lossat. För om gula fläcken har lossat, där så pratade vi tidigare, där satt alla de här tapparna och det var den här högkänsliga syndelen. Och har det lossat, då är det svårt att få det tillbaka precis som det ska vara. Så att risken är att man inte kommer upp i samma synskärpa efter operation som man hade innan näthinnavlossningen. Har man bara haft en del av näthinnan ute i periferin som har lossat, då märks det inte så mycket efteråt. Man får näthinnan på plats igen och sen är synen ungefär som den var tidigare. Så att där försöker man vara snabb med operation och åtgärd om det bara är en del som är lossad. Så att man inte riskerar att gula fläcken lossar. Ja, fler frågor? Något annat ämne som jag har bortglömt?
Nu kommer jag till något helt annat, och det handlar om det här med körkort och glaukom framförallt. Och där har det kommit nya regler genom hur man mäter.
Och då undrar jag, var mäter man med Esterman istället för handpräg?
Ja, och nu så har det ju, som du säger, exakt kommit nya körkortsregler. Det kom ju i februari i år. Och där vart ju en del moderniseringar. Och vi håller på att komma in i det och, så att vi inte behöver kolla på de här nya riktlinjerna varje gång när vi ska göra bedömningar. Men en sak som är ny är ju att optikerna kan göra synfältsundersökningen och skicka in underlaget till Transportstyrelsen. För så var det inte förut. Då var man tvungen att komma till en ögonläkare för att få synfältet gjort och få intyget skickat. Men nu kan det skickas från optiken till Transportstyrelsen. Och det tycker vi är bra då, i alla fall delvis, därför att det avlastar ju vår verksamhet. För vi har ju många patienter som behöver komma in och så. Men alla optiker har ju inte synfältsapparat ännu. Och nu kommer jag inte ihåg, vi har ju gjort någon inventering här. Är det någon som vet vart de har synfältsapparat?
Jag vet att de större optikerkedjorna för ju in det här allt eftersom. Mm. Och även här i Östersund så den mindre fristående optikerna, de har också är på gång med det här. Men det kan ju vara bra att känna till just att man kan gå till optiken och slipper kontakta er för den här saken.
Precis, det är ju jättebra, för vi har ju också långa väntetider. Så att ofta tror jag man kommer snabbare till optiken. Precis, ja men klockan är 12 och faktiskt några minuter över 12. Så min tid är slut. Så jag tackar för mig. Tack att jag fick komma.